En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Belägringskrigföringen utvecklas i stor utsträckning. Användandet av murbräckor, stormningstorn, belägringstorn och överhuvudtaget hur man skulle ta sig an en fästning. De kristna undvek faktiskt ganska många gånger den här direktanfallen, utan de svälte faktiskt ut de här muslimska garnisonerna. Det intressanta är att på muslimsk sida då så gör man inte riktigt det, utan där är man mer benägen att faktiskt storma de här fästningarna rakt på. Det är ju därför att man hade större möjlighet att få in förstärkningar. Man hade helt enkelt mer folk.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoria-podden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och det här är Peter Bennesved.
Och idag är temat korstågen, och vi kommer att egentligen avhandla den första inledande fasen av korstågstiden. Man delar det här upp där ofta i många korståg. Vi kommer återkomma lite till en analys av det där lite. Men man kan säga att vi kommer röra oss från egentligen 1090-tal och fram till dess att Saladin återtar Jerusalem då från de kristna 1187. Så att det är tidsramarna idag. Men Peter, korståg, vad är ett korståg? Så har man korståg på 1000-talet?
Nej, den här termen korståg är ju någonting som kommer mycket senare. Jag tror att den börjar generellt sett användas under 1700-talet. Så att det som vi på engelska som är crusade, det är ju ett ord som kommer mycket senare. Så man använder inte det på det viset när det här diskuteras på 1000-talet. Det är egentligen slutet av 1000-talet som det här börjar bli aktuellt. Egentligen tack vare Urban den andra, påven, som 1095 håller ett känt tal med bakgrund av att han har fått då, eller han har precis pratat med eller fått kontakt med den kejsaren i Byzantium eller Konstantinopel, som rapporterar då att seljukerna, eller ett slags turkiskt folkslag, har spridit sig över det som idag kallas eller Turkiet eller Anatolien och trängt tillbaka det bysantinska imperiet. Så han vill ha stöd då från väst, från kristna i väster, och han ser detta som en möjlighet då, så att framförallt är han intresserad av att få dit riddare. Men jag vet inte hur man använder det där, vad de kallade det i början. Men det var egentligen som en slags pilgrimsfärd. Det finns väldigt skiftande åsikter om det här och vad man ska kalla de här första expeditionerna. Jag vet inte, det kanske egentligen är det bästa ordet som man kan använda sig av. Det var en slags expedition då.
Ja, det är som du säger, att man blandar på något sätt i meningen av det här. Både då pilgrimsfärd som du pratar om, men sen också att det finns en militär betydelse. Men då mer att man tar korset och att det blir ett korståg. Och när vi definierar begreppet så gör man ju alltid väldigt stor sak. Eller det är viktigt då att det är påven, alltså kristenhetens ledare, som har accepterat och pekat ut det här korståget. Och att man ju också genom att begå då kanske gärningar i form av att man dödar andra människor, så får man då så absolution för det här. Och det är ju väldigt viktigt. Så att det betyder att ett korståg, det för man inte bara i vilken riktning som helst och hur som helst, utan det är av påven instiftat, så att säga. Det är viktigt, tror jag.
Jag tror att påven Urban den andra gjorde väl också den här symboliska gesten under det här talet också, att han liksom välsignade genom att göra ett korstecken egentligen och sa då att ni reser typ i korsets namn eller någonting sånt där. Och att man därifrån också har plockat upp just namnet korståg.
Och sen kommer ju de här benämningarna, korsfarare. Mm. Till exempel då. Och vi kommer ju prata lite idag också om de här olika riddarordnarna som ju skapas väldigt mycket för att just bedriva den här formen av militär verksamhet för att skydda kristna pilgrimer, viktigt, men också för att så att säga slå tillbaka det muslimska hotet, islams hot.
Jag tror jag undrar om det är så också att muslimerna eller den de grupper som regerar i de här områdena, jag tror framförallt de som använder det här begreppet korsfarare faktiskt. Mm. Medan man får, i västerländskt håll hade en liksom bredare definition av det.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Jag tänkte på Urban den andra, det är ju kyrkomötet till Clermont, så att det är precis som du säger, att han tar ju chansen att vända sig egentligen då till hela kristenheten då 1095. Och så samlar man ju ihop då, det är ju konstigt att man ju går ju på något sätt, om man får uttrycka sig så, nästan lite man ur huset i Västeuropa. Då. Dels är det ju då, jag menar, det är högt uppsatta personer i dåtidens medeltida samhälle. Det är till och med, för det är furstar, det är riddare. Men sen är det också vanligt folk. Och det här är ju spännande, den här mixen. Därför att i Konstantinopel hade man nog helst egentligen velat ha riddare och yrkesmilitärer. Men man får också en massa människor. Och det finns ju siffror på ända upp till 60 000 personer som kommer iväg så småningom. Nu kommer inte alla att nå fram till det heliga landet, utan det är ju den här kärnan, den här militärt utbildade delen som når fram och intar, vilket vi kommer till Antiochia och Jerusalem så småningom. Men det är spännande, och då är ju frågan, vad är det som är drivkraften här? Det är ju klart att det är Urbans vilja att trycka tillbaks då, men det fanns ju så mycket annat. Samhället på det här tiden var ju ganska stor kris, stor fattigdom bland annat, eller hur? Och många människor som ju drev omkring.
Det finns ju en klassisk förklaring då, att man säger att Europa drabbades av svält och pest, olika former av sjukdomar och annat som spreds i det här området och som skapade väldigt stora problem. Och man då ansåg att det här korståget, eller det som vi idag kallar korståg, skulle vara liksom en möjlighet då till ett nytt levande, och det var många som sålde sina gårdar och samlade ihop sina små ägodelar och tog med sig hela familjen och migrerade liksom till de här områdena som en slags möjlighet till att skapa ett nytt liv. Men det där är ju lite omtvistat, och det är klart att det finns ju, och det är ju på flera nivåer, va? Det är ju både vanligt folk då som ser den här möjligheten, men det är också de här prinsarna, furstarna som kanske inte skulle ärva de gårdar och gods som ingick i familjen så att säga, men som ändå var tränade krigare. Så där finns ju en möjlighet ändå, att man kan se det som att Urban då försöker liksom använda den här potentialen hos folk, att alltså kanalisera de här människorna ner till till Jerusalem och det heliga landet. På någon slags förhoppning att de kanske skulle kunna bli gods, eller vad ska man säga, furstar i de här städerna och ta över nya områden och på något vis bli kungar och furstar och prinsar.
Och så finns det ju det som menar att Urban, som ju själv kom från det frankiska riket och hade ju den bakgrunden, han kände ju också till att många av de här riddarna, deras egentliga enda kompetens, det var ju vapenkompetensen, att använda svärdet och lansen och för att göra det lite förenklare hela. Och han, den här, så att säga, vad ska vi kalla det för, överenergin som fanns hos många av de här frankiska riddarskapet, den menar man att man ska inte förringa den förklaringen också, att man behövde någonstans göra något av de här, som du säger. De var liksom lite över, de hade ingen jord och de här kunde man då använda på ett nyttigt sätt. Och man kom ju iväg också och i flera olika vågor. Den här första korståget rör sig, bland en avdelning rör sig till havs faktiskt. Medan då andra grupper rör sig över då mindre Asien. Och man kom ju så småningom fram då till det området, till den här staden, och börja belägra Antiochia. Men jag tänkte att innan vi kommer så långt så kan man väl konstatera då att det bysantinska riket, det där Östrom, som vi har varit inne på, vi har gjort ett avsnitt om Konstantinopels fall, det bestod ju egentligen av Grekland vid den här tiden. Man var ju, hade blivit tillbakatryckta av de här seljukerna som du ju pratar om här i mindre Asien. Så att bysantinska riket var ju egentligen ett geografiskt sett och europeiskt grekiskt rike vid den här tiden. Och sen kan man väl också konstatera att hur såg det ut då när det gällde de islamska områdena? Vilka? Jo, det är de här fatimiderna då, och de sitter ju då i Egypten, men i övrigt så var vid den här tiden egentligen de muslimska grupperingar som finns i det här området, de var inte så starka, så här fanns det, här var det lite öppet för den här kristna första korståget.
Mm. Samtidigt så undrar jag där, det är också någonting som man diskuterat inom historikerkastet här nu. Hur stor del var av det här korståget var liksom ett faktiskt hot, eller man upplevde sig att ha ett faktiskt hot från turkarna? Det är klart att ur Konstantinopels perspektiv så var det ju ett oerhört hot, för det här, den turkiska expansionen hotade ju hela deras liksom världsordning på ett sätt. Va? Men hur stort hot var det egentligen mot Europa? Det tycker jag, den frågan är ju lite, det är upp till hur man tolkar den egentligen. Har du
ja, det kan man säga att det är så att expansionen, den, och nu är vi ju inne också på en sån definitionsfråga igen här. Ska vi prata om araber, ska vi prata om muslimer, ska vi prata om islam? Vi ska komma ihåg att den islamska världen och den här, får man ju säga, religionen ju fungerar som ett väldigt politiskt kitt mellan de här olika grupperingar som finns, och folkgrupperingarna består ju av olika delar. Och en del som vi vet, till exempel på den pyreneiska halvön, kalifatet Cordoba, har ju tryckt upp mot det som vi skulle kalla för norra Spanien idag, mot Aragonien. Så där fanns det ju ett hot. Men det hade man ju så sett tryckt tillbaka. Och vid den här tiden så var ju egentligen den här så kallade reconquistan, det vill säga återtagandet av pyreneiska halvön från muslimerna, den var egentligen, hade redan börjat inleds. Så att jag håller med dig om att det finns ju inte vid den här tiden ett direkt hot mot Västeuropa. Det kom ju längre fram med Osmanska riket och Konstantinopels fall på slutet av 1400-talet. Så jag håller med dig om det. Men det man ville var ju nå Palestina och det här hotet också mot pilgrimmen, det faktiska hotet mot pilgrimmen, som hade börjat bli ett lite större problem. Och att man också ansåg att muslimerna ju hade för stor kontroll över de heliga platserna i Jerusalem, och till och med faktiskt ju hade förstört födelsekyrkan och så vidare i det heliga landet. Och de här helgedomarna, platserna där, det är ju både gravkyrkan och det är födelsekyrkan. Två platser, Jerusalem och Betlehem, som man ju ville ha kontroll över.
Just det. Ja, men det där är ju intressant, för det säger ju också någonting om det religiösa livet som styr nu i Europa och hur det spelar roll för det här. För att man tänker sig att, man får komma ihåg att liksom medeltidens religiösa värld bygger mycket, precis som i den muslimska världen, på pilgrimsresor. Och om det är något folkslag, eller om det är några folk som rör sig, så är det just de kristna. Det är ju munkarna som är ute och vandrar egentligen, och sen är det ju de adelsmän och andra som har råd att genomföra den här typen av resor. Så när de här gränserna sätts upp, de är ju egentligen inte formellt sett förhindrade att ta sig ner till de här heliga platserna i det heliga landet i Jerusalem eller vad det är. Men det blir, resorna blir allt mer, allt farligare egentligen efter det att framförallt seljukerna tar sig in här. Så detta lyfts ju fram som en väldigt viktig orsak då. Men jag tycker alltid, jag blir alltid skeptisk när folk börjar prata om religion, alltså, för att erkänna. När man säger att det är liksom, nu är det ju det är ju på något vis lite paradoxalt eftersom det här är ett korståg, va, som är en expedition i liksom Jesu namn. Men jag blir alltid skeptisk. Jag är mer benägen att tro på de här sociala liksom, orsakerna. Eller jag vet inte. Skulle pilgrimsresorna vara så liksom avgörande att man bestämmer sig för att skicka 60 000 pers till Jerusalem och liksom offra allt?
Ja, men det jag tror är att man får inte liksom underskatta betydelsen av den här religionens drivkrafter. Det vill jag nog hävda. Och även när vi tittar på de här riddarordnarna som skapas, att de lever ju verkligen i asketism och tror ju och är ju inte beredda att avfalla från sin religion där de blir erbjudna till att bli avrättade när de blir tillfångatagna av muslimerna. Och jag tror att den här heliga gravens kyrka till exempel i Jerusalem, jag är övertygad om att den hade en väldigt central betydelse för människor. Att man gav sig ut på de här vandringarna och gick alltså ner till Jerusalem. Jag tror att det hade betydelse. Man kan väl också komma ihåg att Jerusalem är också den tredje viktigaste heliga platsen för muslimerna. Och det är också viktigt att komma ihåg, precis som du säger, att de har samma system då med sådana här. Och det gör ju att här clashar ju de här religionerna egentligen på en och samma plats. Och, det är ju den här klippmoskén som finns ju då, Akaba-moskén då. Så att här fanns det ju en konkurrens om de här platserna, och så Betlehem och födelsekyrkan. Och det som ju korsfararna gör sig när man skapar och etablerar de här korsfararstaterna här, det är ju att bygga väldigt fina helgedomar på de här platserna. Så att så jag tror att du ska nog räkna upp ändå den här drivkraften hos det här. Sen kan jag hålla med om att det kan vara svårt att avgöra alltid hos enskilda människor och grupper av individer, om det är det sociala, det ekonomiska eller det religiösa.
Nej, men precis, men det handlar ju lite om också historieskrivningen efteråt här. Får ju tänka att det som vi vet om korstågen är ju egentligen baserat på väldigt få skrifter, och alla de är också skrivna av munkar. Och ja, det är Anna Komnena, den här kejsarens, ja, drottningen helt enkelt. Hon har ju skrivit en bok om det här. Men den skrevs ju 50 år senare. Och sen finns det också en av de här riddarna som heter Raymond, men jag minns inte exakt hans efternamn, har också skrivit. Men i övrigt så är det ju egentligen religiösa skrifter då som vi har att gå på. Och de har ju varit väldigt måna om att lyfta fram det. Dels för att försvara det här korståget och alla blodigheter och alla hemskheter som de ställer till med, har man ju varit måna att framhäva den här religiösa aspekterna av det, som alltså det var nödvändigt i Guds namn och bla bla bla. De hade sina reliker med sig och de såg visioner och det var väldigt noga när man framhävar just det faktum att det var deras liksom zelotism, deras religiösa liksom hysteri på något vis som gjorde att de vann de här legendariska slagen också i Antiochia till exempel. Så att jag vet inte, man får hålla sig väldigt skeptisk till det där, tycker jag. Men det är klart att det är svårt att bortse från religionen helt i ett sånt här fall.
Och där är vi också inne på något som jag tycker är spännande, just att man ju också ofta håller man ju på nästan att jämföra och ska vikta, så att säga, vem är det som är mest brutal och värst här? Är det den kristna sidan eller är det muslimerna? Och det beror ju också på från härförare till härförare, person till person. Och där, om vi tar sen, så småningom, vi kommer ju komma in på honom, Saladin sen. Han har ju en strategi där han är ganska mild många gånger. Därför att det är ett sätt för honom också att visa att jag känner ingen fruktan för de här personerna. Så att, och det visar sig också att vara ett problem för honom. Han låter ju faktiskt folk gå som sen kommer tillbaka och utgör ett hot mot honom. Och där är ju de kristna också på ett väldigt brutalt, vi kommer ju till det, alltså det mest brutala är ju intagandet här så småningom av Jerusalem, där man ju avrättar i stort sett hela då stadsbefolkningen, om vi ska tro källorna, på ett väldigt brutalt sätt. Men jag tänkte att man når ju fram då till det här området där det finns då ett litet kungarike, eller furstendöme då, Armenien, där så att säga den kristna armeniska befolkningen tryckts ner mot Medelhavet. Det är ju så att säga liksom precis i hörnet, om man säger, norr om Cypern, och där så att säga mindre Asien övergår då i Levanten och Mellanöstern där. Precis där befinner man sig, och där börjar man ju då med att belägra den här viktiga staden då, Antiochia. Och den belägringen är ju intressant, för det är ju egentligen ett av de avgörande stegen. Och sen kom ju så småningom då belägringen längre ner av Jerusalem. Men utan att man tog Antiochia här, så hade man ju aldrig lyckats med det här första korståget. Och det är spännande, belägringen av Antiochia.
Alltså belägringen av Antiochia, ja, alltså det är ju en berättelse som egentligen överträffar all fiktion alltså. Om man ska tro de här källorna, hur det gick till. Eller vad tycker du? Det, men det är ju som det är ju en otrolig saga med de här tre främsta franska riddarna som då slåss om att, eller de kämpar egentligen inbördes om vem som ska lyckas knäcka den här staden då. Och sen så med olika trick så får de lyckas väl lura egentligen den här garnisonen inne i Antiochia genom att först ge sig av och sen på natten springa tillbaka med ett litet antal riddare då som lyckas tack vare en spion då öppna upp en grind och sen så bara väller in då korsfarare tidig morgon här. Men det slutar ju inte där, utan ja, men jag vet inte om hur långt vi ska ta av det där, Martin. Jag tänker att vi kanske, det ska egentligen vara ett eget avsnitt hela den här belägringen av Antiochia.
Vi lämnar det. Jag tror vi konstaterar att man intar Antiochia.
Ja, och sen hittar man den här lansen egentligen, och det är det här som blir väldigt spännande. Det finns ju en person här som heter Petrus Bartolomeus, va? Och han är någon slags munk då, någon prästperson, religiös ledare egentligen från lägre kasten som lyckas då dupera de här franska ledarna genom att påstå att han har hittat den heliga lansen i en kyrka här. Och sen på olika vis så använder man den här då lansen som en slags relik eller som en slags moralboostande symbol. Då, tack vare den så lyckas man då slå tillbaka de muslimska krafterna som kommer, vad heter han, Kerboga, som då försöker liksom rädda Antiochia egentligen. Det finns något väldigt intressant i det här, men vi får gå igenom det där mer noggrant i ett annat avsnitt. Men slutsatsen är väl egentligen att man då befinner sig i ett avgörande läge här. Lyckas man rädda hela expeditionen genom att slå iväg den här Kerboga och ta hela hans krigskassa egentligen. Och undkomma all svält och djävulskap man har ställt till med.
Man kan konstatera att det är väldigt rörigt egentligen på den kristna sidan. Under belägringen av Antiochia, bysantinerna är med här och även den här stora massan av trashankar egentligen som är med på korståget finns med här också. Men man lyckas inte ha Antiochia 1098, och sen januari 1099 så marscherar man då söderut och lyckas då sen så småningom. Man inleder belägringen av Jerusalem i juni och sen intar man då Jerusalem den 14 juli 1099 och genomför sen då en får man väl säga ganska uppmärksammad och som jag uppfattade väl dokumenterad då, massaker på invånarna i Jerusalem. Och det här har ju ofta lyfts fram som en av de här svarta fläckarna i den här korstågshistorien. Varför man gör på det sättet, och det kan man ju diskutera då ändligen varför det händer. Det sker i alla fall. Och sen etablerar man ju nu då ett korsfararstater, eller korsfararstater här, som är uppdelade egentligen i tre delar då, från uppifrån då. Det här grevskapet Edessa som går en liksom en bit in nordöst. Sen furstendömet Antiochia, sen grevskapet Tripolis. Tripolis intas faktiskt efter Jerusalem. Och sen kungariket Jerusalem, och där lyckas man ju alltså helt enkelt också söderut från Dödarhavet och faktiskt också skapa kontroll över en kil ner in på muslimskt område. Så att man är ju ändå man uppnår ju en hel del av vad man uttrycker sig som sina krigsmål här. Och sen utvecklar man det här området. Det här är faktiskt en period sen då där man bygger väldigt mycket. Man bygger mycket inne i Jerusalem. Och man bygger också en hel del berömda borgar runt om i Palestina. Men problemet är ju att man är oerhört få. Det är egentligen ganska få riddare som finns vid samma tidpunkt i det här området. Och det är klart att när sen den muslimska sidan börjar organisera sig och får egentligen en ordentlig ledare, då är man i stort sett rökt, för att då har man inte möjlighet att försvara det här området. Det tar alltså lång tid att få förstärkningar från Västeuropa.
Jag tror det är sammanlagt runt 25 000 personer egentligen, det är inte så mycket mer alltså.
Nej, och det är kanske 300-400 riddare vid samma tid som finns tillgängliga här då.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och de här, jag kan säga någonting om det här som man bygger, det är ju egentligen huvudsakligen då militära anläggningar, och sen är det väldigt mycket kyrkor. Det är egentligen kyrkor som man bygger i väldigt stor utsträckning. Så jag vet inte hur man kan, om man kan säga att de utvecklar liksom de här områdena något särskilt, vet jag inte. Det som finns kvar av den här korsfarartiden idag är ju huvudsakligen de här borgarna som du nämnde, de stora fästningarna. Mycket mer finns ju inte kvar egentligen. Och det de här staterna egentligen bestod av var ju ett antal liksom hållpunkter bara, alltså handelsstationer och befästa områden. Så att det är också svårt att säga att man hade liksom kontroll över hela territorium i någon liksom i modern mening, utan det handlar ju egentligen om att ha kontroll över städer, handelsplatser och hamnar då. Relationen mellan Jaffa och Jerusalem till exempel var ju väldigt viktig, att man ska kunna hantera den och ha kontroll över det området. Men liksom, längre inåt landet har man ju inte alls någon övergripande kontroll, utan det är ju ganska laglöst område det här.
Och sen är det ju sådana platser som du säger, du nämnde Jaffa här, men även Acre, Tyros, Sidon, Beirut, och det är ju de man kan också underhålla utifrån då, där man ju har stöd av till exempel den venetianska flottan som ju kan föra in då dels förstärkningar men också bedriva handel och få in förnödenheter. Jag tänkte bara nämna det här, Krak de Chevalier är ju en fantastisk borg som ju byggs uppe i norra Syrien, och det finns en del andra sådana här, Krak de Moab, Krak de Montreal också, som ju står kvar än idag som någon sorts monument över den här kristna perioden. Och det kan man ju fascinerande att fundera på hur man lyckades bygga de här fästningarna. Sen tänkte jag också en sak som ju hör ihop med den här tiden är ju uppkomsten av de här riddarordnarna, speciella kristna riddarordnarna. Och där har vi varit inne på en faktiskt redan, i samband med Malta, eller hur?
Absolut, men det, jag funderar på det när jag läste på det här, för att jag har inte läst så mycket om just de här, hur de här riddarordnarna. Men har de att göra med de här olika riddarledarna också? Eller har de uppkommit direkt ur klostrarna? Eller hur,
ja, de uppkommer, liksom? Om vi tar Johanniterriddarna som vi känner till från Malta, som ju sen blir en militärorden, men de inleder ju egentligen som hospitalmunkar som ska skydda och hjälpa pilgrimer på väg till helt enkelt det heliga landet för att genomföra sina pilgrimsfärder. Och där de håller då till exempel sjukhus men också härbergen för de här. Och sen utvecklas de till att bli militärorder. Sen har vi den stora orden, tempelriddarna, som ju kommer få en stor betydelse i medeltidens samhälle, som också kommer att bli en del av maktkampen också faktiskt i det feodala västeuropeiska samhället. Och sen har vi ett antal till sådana här som man kan nämna, bland tyska orden, som är kanske mest egentligen berömd därför att den ju har sin verksamhet så småningom i Baltikum.
Uppstår de liksom som en konsekvens av korståget, eller finns det, jag menar, Johanniterorden, finns inte de tidigare?
Jo, men egentligen? De är ju en del av det här som vi var inne på, pilgrimsfärderna och också korståg, det militära. Så att liksom både det här pilgrimsfärdandet, om man uttrycker sig så, det religiösa pilgrimsfärdandet och det militära är ett och samma. Och jag tänker också på Sankt Thomas riddarorden som var speciellt för engelsmän. Det fanns en annan som heter Sankt Lazarusorden och så vidare. En del av de här blir väldigt kortvariga, men framförallt är det ju tempelriddarorden som man ju tänker på i det här sammanhanget. Men spännande med de här att de ju var per definition då munkar och underkastade sig ju alltså ett väldigt asketiskt liv. Sen kanske vi inte ska romantisera för mycket omkring dem, men det förefaller vara som att de ändå levde i stor utsträckning just på det här sättet. Och vad levde Spartans liv och höll sig till de här i någon mån, de här ordensreglerna. Och att många, som vi var inne på här, personer, högadliga riddare, fanns sin livsuppgift i de här ordnarna. Och att de ju utgör en enormt tung och viktig militär resurs under den konkret krigföringen för att skapa de här korsfararstaterna.
Men agerade de som egna förband under de här slagen, eller? Eller hur hade de för liksom funktion och
ja, då är vi inne på det militära här. För det finns många saker som är spännande. För en sak som man egentligen utvecklar med korsfarartiden, om man skulle säga vad korstågen ger militärt, så är det att det utvecklas, belägringskrigföringen utvecklas i stor utsträckning. Användandet av murbräckor, stormningstorn, belägringstorn och överhuvudtaget hur man skulle ta sig an en fästning. De kristna undvek faktiskt ganska många gånger den här direktanfallen, utan de svälte faktiskt ut de här muslimska garnisonerna. Och det intressanta är att på muslimsk sida då så gör man inte riktigt det, utan där är man mer benägen att faktiskt storma de här fästningarna rakt på. Det är ju därför att man hade större möjlighet att få in förstärkningar. Man hade helt enkelt mer folk. Så det är den ena sidan av krigföring. Den andra är, som du är inne på, att de här riddarhärarna, de här tungt bepansrade riddarhärarna, de utgjorde ju kärnan i de här arméerna. Och möttes man så att säga på slagfältet, om man uttrycker sig så, så hade man ju alltid formerat de här beridna pansarriddarna i centrum, centralt i formeringen. Och sen på kanterna hade man då infanteri helt enkelt. Soldater, fotsoldater, som fick en allt större betydelse under korsfarartiden. Både som garnisoner, vid belägringar, men också rent av på slagfältet för att skydda flanken, skydda trossen. För trossen måste ju de här riddarherrarna ha, annars kan de ju inte röra sig eller överhuvudtaget överleva i de här, får man säga, klimatologiskt svåra området med torka, hetta. Och här är vi ju inne på någonting igen nu, det här med kultur och krig. Här möter ju västerländsk krigföring med gärna viljan att sätta in det där avgörande, att tunga attacken med det här tunga kavalleriet för att bryta igenom. Men vad kräver det? Jo, att motståndaren står kvar och är villig att slåss. Och möter man då istället ett sånt här, vad ska vi säga, harasserande kavalleri som egentligen anfaller mest för att irritera och tvinga motståndare eller locka motståndaren till just anfall eller misstag för att komma in emellan och anfalla enskilda individer. Ja, det vill säga det muslimska kavalleriet. Att det blir ju väldigt svårt att komma åt dem på ett slagfält därför att de står inte kvar. De flyttar ju på sig när anfallet kommer.
Ja, visst. Och sen är de för tunga också för att rida i fatt dem. Alltså, de kommer
just
inte
precis
åt dem på det viset heller. Mm. Nej, för det, jag menar, de europeiska hästar som kommer in här så är ju otroligt tunga då, i jämförelse med de här arabiska hästarna som är mycket snabbare och lättare och klarar sig bättre i de här klimaten också. Ja, men det är intressant. Men om jag får göra en anakronistisk jämförelse här nu då, om jag får ge mig kast med det anakronistiska, så tänker jag hela tiden när jag läser om de här tunga kavalleriet, så jag läser det genom en slags teknologisk vinkel här också. Kan man säga att de är liksom medeltidens pansarvagnar som ju egentligen bara rullar in och liksom befästa på något vis? De är ju väldigt svåra att ha ihjäl, och det finns ju mycket vittnesmål om riddare som ser ut som liksom piggsvin med pilar som sitter över hela kroppen egentligen, för de har så mycket tungt bepansring att de klarar av det där, va? Jag vet inte, är det en rimlig jämförelse egentligen? De har ju lite samma funktion också, det att de bara kan kliva in och i princip så länge försvaret står kvar så kan de bara skära igenom som en lie med sina lansar och svärd.
Ja, jag tycker att det finns för lätt problem med den där jämförelsen. Det kan vara rätt på så sätt att pansarstyrkorna som vi kände dem under det här världskriget, tysk blixtkrigföring och så vidare, de sökte ju genombrottet, så på det sättet kan man väl säga att det är lika. Men jag skulle mer vilja jämföra med egentligen de här väldigt kompakta, falangliknande formationerna som man ser under 30-åriga krigets början, framförallt på den kejserliga sidan. Det som ju sen bland annat ju svensk krigföring ju lär sig att hantera. Att de är väldigt svåra att manövrera. Och jag tycker att det är spännande egentligen då med den här kulturella frågan är ju att ofta att de här muslimerna, ja, de ställer inte alltid upp och levererar batalj på liksom klassiskt sätt, utan de kunde många gånger hålla sig ifrån. De förlorar gärna ett slag inom citationstecken. Men så väntar de ut ett par veckor tills de här riddarna liksom är törstiga och hungriga.
Jag håller med det till viss del, men jag skulle säga så här, men det här är en teknisk fråga egentligen, det är en teknologisk fråga, för det är de, alltså har man inte den möjligheten till järnframställning, och har man inte möjligheten till att göra de här svärden, lansarna, vad det nu än är, då har man inte, kan man inte heller föra krig på det sättet. Där är det som det här lätta kavalleriet som du pratade om, som Saracen har bland annat, det är ju, de har ju bågar, de har ju pilbågar, för det är det som de kan framställa, och då har man också utvecklat en krigföring som är liksom anpassat till det. Det behöver inte nödvändigtvis ha man skulle kunna tolka det som en kulturell fråga, men det skulle lika gärna kunna handla om de tekniska möjligheterna att genomföra liksom krigföring på de här villkoren som är.
Ja, men det kan jag hålla med om. Men då skulle jag ju vilja göra så här, för att vi vill ju inte vara ovänner, tror jag, Peter. Att vi skulle kunna kombinera den här, att i det här krigets kultur ligger också teknologi, för det är ju också en form av liksom kultur på något sätt, va? Men att man, det vi kan konstatera är ju i alla fall att de här två sidorna har då, kanske inte fullständigt, men delvis två olika sätt att föra krig. Den ena sidan letar efter det här avgörande ögonblicket med det tunga kavalleriet, som du säger, det teknologiskt, får man väl säga, mer avancerade kavalleriet. Medan den andra sidan då, det lättare kavalleriet. Sen vet jag inte egentligen om det är rätt att säga att det var mer teknologiskt överlägset andra, men det var tyngre. Det är klart att det hade mera stålvapen och så vidare, som du säger. Men då är man tvungen att anpassa sig, och det gör man. Och det är det här som händer bland annat vid det här berömda slaget vid Hattin. Det är ju Saladin, som vi snart ska prata om, som är ju den som knäcker de här kristna korsfararstaterna, så småningom återtar Jerusalem då 1187. Det som just händer i det slaget är att det här riddaranfallet, det liksom släpper den muslimska sidan igenom, och sen blir de isolerade från sina fotsoldater, och sen väldigt utlämnade och ensamma, och sen så tvingas de att ge upp. Så att det finns exempel just på att det här inträffar under de här slagen. Men jag vet inte om vi kommer längre i den där diskussionen. Det man kan väl konstatera är att så småningom så får ju de kristna en motståndare här som samlar de muslimska krafterna, och det är ju den här mytomspunnen Saladin.
I samband med det kan vi också säga en av orsakerna här, alltså till att det tar ganska lång tid innan de muslimska sfären så att säga samlar sig. Det beror ju på att i det här området så är det väldigt mycket inbördes konflikter mellan de här olika grupperingarna, abbasider, fatimider, och så kommer seljukerna in. Och inom de här grupperna har man dessutom då en religiös uppdelning som finns kvar fortfarande idag, då är det mellan shiiter och sunniter. Så att en av orsakerna till att det också går ganska bra för korsfararna i det här första korståget, det har ju att göra med just att den islamiska världen är väldigt splittrad. Men det där förändras ju, eller hur?
Ja, med Saladin som skapar då en sorts enande. Och, han är ju mytomspunnen. Man brukar också ofta framställa honom väldigt som en sån här hedersman. Oerhört skicklig strateg. Det finns olika uppfattningar om detta. Historiker, moderna historiker idag kanske inte tyckte att han var så vare sig hedersam i alla stycken eller så skicklig egentligen. Men han samlar den muslimska sidan och ger ju till och med startar ju upp en ny dynasti med utgångspunkt från Egypten och Syrien, ett väldigt stort område. Ayyubiderna, efter hans pappa faktiskt, Ayyubiderna. Man vet inte exakt han är född, har jag förstått i forskning, men 1137 är ett årtal. Han dör sedan 1193. Och han blir ju den här motståndaren som ju då de kristna inte klarar av. Han besegrar dem slutgiltigt då i slaget vid Hattin. Juli 1187, han intar då Jerusalem 1187. Och han bedriver då ett lite annat sätt att förhålla sig. Han släpper då bland annat ju den kristekungen som är tillfångastag vid Hattin och låter faktiskt en del av det övre ledarskapet komma undan. Däremot avrättas faktiskt de här munkriddarna som vägrar att byta religion. De får välja mellan att konvertera. Så att man räknar ungefär med, och det är svårt med källorna som vi redan har varit inne på, men man räknar med att ungefär 250 kristna riddare faktiskt avrättades efter det här slaget. Men det gör att de kristna får ha kvar då en del av sina stödjepunkter, bland annat Acre, och där då blir ju startskottet för det som sen kommer då en påfyllnad då med fler korståg då. För det kan vi ju säga här att man kan ju se de här korstågen då antingen som då ett visst antal korståg, 7-9, med liksom väldigt avgränsning, men man kan också se den här perioden som en enda stort sammanfluten skede som är mer indelat i olika större faser, det vill säga först då det vi har pratat om, den kristna återerövringen och sen den muslimska motattacken och sen en så att säga form av kristen motreaktion på motreaktionen, och sen avrundas det ju här sen så småningom då. Så skulle man ju kunna uttrycka det här lite, och man kan väl säga liksom att det finns ju andra korståg också, men det är framförallt då till slutet av 1200-talet som det här pågår då. Men vad fick det för konsekvenser egentligen i förlängningen det här? Det är väl sägensomspunnet. Om man sopar undan det där romantiska skimret, vad får det för konsekvenser egentligen?
Ja, precis. Det är det som är intressant när man jämför de olika sidorna i den här. Å ena sidan kristna Europa och den muslimska Mellanöstern. Så i början så är man ju ganska ointresserad av det från den islamska sidan. Man tycker att det här, man ser det här liksom inte som någon slags stor händelse egentligen, något som har något särskilt avgörande för deras del, utan bara som en konsekvens av att man är splittrade. Och det finns väldigt lite källor faktiskt från den muslimska sidan under de här första 50 åren, utan det är först egentligen efter Saladin som det här blir mer av ett, liksom ett sammanhållen.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Kontrasterna är ju stora i hur man beskriver eftermälet, kan man säga. Medan man på kristens sida så ser man ju det här som kristenhetens stora triumf, att man lyckades återta Jerusalem från efter den här muslimska övertagandet under 1600-talet. Men jag vet inte riktigt hur stor konsekvens det har rent liksom i någon slags, ja, det finns ju en del kulturella, det kan man ju tänka sig, då behöver man inte, som kan man ju resonera sig fram till att det lär har blivit en hel del kulturella överföringar mellan de olika områdena, men jag vet inte.
Ja, men vi har varit inne på kyrkoarkitekturen till exempel, och att man är i muslimska sidan så tar man till sig bland annat det västerländska sättet att murar, det ser man sen Brat Saladin bygger en borg i Kairo faktiskt, och men det är inte framförallt så mycket vetenskapligt och litterärt, utan däremot en del i övriga kulturkontakter i form av lite små ekonomiska kontakter. Det vill säga att man får med sig en hel del nya växter, aprikoser till exempel, sesamfrön och schalottenlök och sådana där saker. Det kan man ju skratta lite åt, men det finns liksom en kontakt här. Och sen har vi varit inne på det här med det militära. Där utvecklas ju en del sidor av krigföringen som man ju sen tar med sig faktiskt till Europa, men det här att man ju fortfarande förlitar sig på det tunga kavalleriet, det har vi ju pratat om i ett avsnitt om hundraårskriget och de engelska långbågarna, så att det lär man sig ju inte att sluta med, om man uttrycker sig så här. Däremot finns det en annan väldigt spännande, intressant sak tycker jag, en stor sak, och den är ju att de här riddarorderna som utvecklas i med korstågen, det brukar man ibland säga att det är grunden för egentligen det moderna etablerandet av ordentliga, som man uttrycker för, stående krigsmakter i de västeuropeiska länderna. att man här plötsligt har någon form av professionella krigare, inte bara samlar ihop folk så det är lite löst, om du förstår, säsongsbetonat, utan att man här plötsligt har en form av professionalisering av militäryrket i större omfattning, och att de här riddarordnarna då är en viktig del i den utvecklingsstegen. Så att här kan man nog säga att korstågen har en betydelse för Västeuropas militära utveckling, vid sidan om det vi har pratat om taktiskt här. Och sen också då, man skulle prata om operativt och med underhåll och såna här saker, så lär man sig under den här perioden också betydelsen av att liksom kunna ha med sig förnödenheter, och för det är så oerhört svåra förhållanden nere i Mellanöstern eller i Palestina. Men det här är mer spekulation från min sida, för det finns ingenting. Det är väldigt svårt att studera såna här saker, men det är en sak man skulle kunna anta att man här lär sig mer om det.
Men ska det vara intressant att veta också om hur menar, de här bakomliggande faktorerna som vi pratar om det liksom löste sig. Jag menar, från påvens sida så var det ju här en stor seger, framförallt att man tog Jerusalem då 1099. Så blir man ju av, men det känner jag inte till någon, hur man tolkar det från den påvliga sidan så att säga, men det måste ju ha varit en framgång för Urban den andra framförallt.
Och här har vi också en sak,
och de sociala aspekterna också som vi diskuterade där, hur stor roll spelade det här för folk, alltså de här människorna som gick man i huset som vanligt folk, men det var ju ingen som det gick bra för här, utan de här de blev ju fullkomligt nedslagna. Det finns ju någonting som inte diskuterats så mycket, och det är ju det här folkets korståg, the Pauper's Crusade, och det var ju som en förtrupp av upp till 60 000 människor också egentligen, som inte var så bara av lösdrivande människor egentligen, som utan något slags särskilt militärt ledarskap, som bara tog sig ner till de här områdena och blev på olika sätt förintade, får man väl säga. Men många av de här hamnade ju i Konstantinopel, de hamnade i Antiochia och de hamnade på andra ställen och blev oftast förslavade tyvärr. Men Så att det känns inte som att man löste de här sociala problemen som fanns i Europa. Möjligtvis att man skickade iväg folk som inte visste vad de skulle ta sig för. Men det var inte så framgångsrikt kanske.
Och sen är du inne på en sak som rör det politiska i Europa. Det är klart att det här är ju den period också som det är väldigt stark maktkamp mellan påvemakt och världslig makt i de här västeuropeiska staterna. Och det är klart att det här var ju en fjäder i hatten för det kristna påvliga ledarskapet. Man kan tänka sig att det hade då en positiv inverkan på den här andra maktkampen som pågår i Västeuropa. Inte avgörande på något sätt, men ändå var en bricka i det här spelet. Men sen tror jag att man ska ändå, nu tyvärr kan man nog konstatera, om man nu ska låta det där bli någon sorts slutsats här, att ur ett större perspektiv så är det här en dagslända. De här korsfararstaternas tillkomst och de här resurserna och insatserna, det är ändå så ovitligen sen så småningom att den muslimska världen, osmanska, etablerandet av det osmanska riket sen, som är ju ytterligare liksom en förgrening på det vi har pratat om, alla de här olika grupperingarna som finns, de kommer att utgöra ett allvarligt hot mot Västeuropa. Det är ju ingenting som den här korsfarartiden på något sätt stoppar upp eller någonting, utan man får väl egentligen beteckna det här som en ganska spännande krusning på historiens vatten.
Ja, jag vet inte om jag håller med direkt. Om vi tittar liksom ett par hundra år framåt så tycker jag nog ändå. Men vi har ju haft de här avsnitten om Konstantinopel och Lepanto. Jag menar, det är ju på något vis slutpunkten lite grann. För det är ju en konflikt som påbörjas här. Eller man kan ju säga att den påbörjas redan på 1600-talet med den muslimska expansionen. Men det är klart att jag kan hålla med dig i en viss mån om att det handlar om en krusning, va, just under den här perioden. Va. Men det är ju också ett tecken på, eller ett järtecken inför vad som komma skall egentligen. Att den här konflikten mellan kristna och muslimer pågår ju, på sätt och vis pågår den ju fortfarande idag kan man väl säga. Fast i helt annan, mer som ett kulturkrig kanske, jag vet inte hur man ska uttrycka det.
Ja, men jag vet inte. Jag tror att vi får avrunda korstågen för den här gången. Det finns säkert anledning att komma tillbaks till den här perioden. Den äldre perioden, den är ju spännande på många sätt. Vad bjuder vi på nästa gång?
Jag tror vi ska prata om Sverige, va?
Vi ska prata om Sverige, ja. Vi ska prata lite om försvarsdoktriner, visst är det så?
Ja, precis.
Centralförsvaret och territorialförsvaret och hur man tänkte i olika tider. Kanske till och med lite äldre tider till och med. Det finska försvarsproblemet. tänkte jag bland annat lyfta fram faktiskt. Men som vanligt får vi tacka för att ni har lyssnat och att ni håller ut. Och vi hoppas att vi ger någonting och säger någonting vettigt. Vad säger du, Peter?
Absolut. Så, det var trevligt.
Tack ska vi ha.
Ja, tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.